16 mars 2023.
Det är sista gången polisen har ögonen på Ildar Galjev på svensk mark i samband med en enorm explosion som ödelägger ett radhuskvarter.
Det är en kraftig explosion. Hela fasaden har blåst ut i radhuset här. Det är ingenting kvar, kan
jag säga. Jag tittade ut i alla fall och det går ända så beskriver det som en krigszon.
Han kallas Scar och misstänks ligga bakom en mängd av våldsvågens mest brutala dåd. Nu ska han ställas inför rätta i Sverige.
Jag har inte arbetat med något liknande och jag kan inte komma på något med den mängden olika misstankar som vi har.
Petri Krim den här veckan om Scar, Dalens misstänkta morddirigent. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Petra Berggren.
Han har kallats för torped, grekens livvakt och Dalanätverkets våldskoordinator och lämnade landet efter en av våldsvågens kraftigaste explosioner.
Han heter Ildar Galjev. Hans smeknamn är Scar. En 25-åring som misstänks ha organiserat sprängningar, skjutningar och mord i mängder. Och över 300 personer är brottsoffer i de här olika fallen.
Och Ildar Galjev är ju en av dem som vi haft mest koll på sedan våldsvågen start 2023.
Ja, vi har själv förvånats många gånger över hur misstankarna mot honom bara blir fler och fler. Vi har snackat mycket med folk som har varit i kontakt med honom när han har befunnit sig i utlandet. Och jag vet inte hur många gånger du har ringt åklagarna det senaste året i just ärenden kring honom, Linus.
Nej, bara senaste tiden här så har det varit många samtal om vad som ska ske efter att han skulle utlämnas från Grekland där han har suttit nu nästan 2 år i fängelse. För under den här tiden så har man hela tiden frågat sig hur många misstankar i Sverige som kommer riktas mot honom om han väl kommer hit.
Vi ska nu i det här avsnittet gå igenom flera av dem, de brott som Ildar Galjev misstänks för. Och vi ska också försöka reda ut hur det egentligen står till med Dalen-nätverket.
Det är strax efter midnatt den 16 mars 2023 i ett radhusområde i Hässelby, nordvästra Stockholm. Polisens spanare har i flera timmar följt efter ett par killar som anses vara nyckelpersoner i Dalanätverket och nätverk Peppar. En av dem är Ildar Galjev, Scar.
Och tanken med den här spaningen det är att förhindra fler våldsdåd. Det här är under tiden då det var och varannan dag är rubriker i nyheterna om sprängningar och skjutningar. Konflikten mellan Dalen och Foxtrot har präglat hela den här vintern. Och så här berättar en av spanarna som följer efter killarna den här natten.
Alltså det var ju den här pågående konflikten som har pågått ett länge. Och vi förstod att de här människorna var ju en del av den. De tongivande personerna här, att de var delaktiga här. Så vi hade ju till och från kontroll över de här, vad de hade på med. Så vi följde de här och var med dem ganska mycket.
Polisens spanare rör sig till fot, så runt omkring finns också fler kollegor som sitter i civila bilar och iakttar vad som händer. Några bilar rör sig in och ut ur området, ett par av dem är taxibilar och några fler killar ansluter till platsen.
Och då ser jag att bland annat han Ildar med gråa jackan, han är framme till bilen och gör någon form av tecken och kommunicerar med taxichauffören eller någon i bilen.
Spanarna smygplåtar de här killarna. På bilderna kan vi se att Ildar Galjev har grå hoodie och under den bär han en skyddsväst. Efter en dryg timme där i Hässelby så minskar rörelsen på platsen och det blir plötsligt lugnt.
Det blir helt liksom tyst och vi hör ingenting någon av oss. Och det är liksom helt stilla. Så då börjar vi, båda två säger att vi rör oss in i området. Så då börjar jag röra mig in mot det är som en park mellan den gården där jag är på, den första gården, och sen den andra gården. Så när jag kommer upp i den här parken, då smäller det.
Ja, det här berättar alltså polisens spanare i rättegången efter dådet. Han är knappt 100 meter från bomben och beskriver det som att han får en rejäl smäll i bröstet.
En kraftig explosion, hela fasaden har blåst ut radhuset här. Det är ingenting kvar, kan jag säga. Kom.
Det är en strax över 15 kilo tung sprängladdning som har exploderat. Och den här smällen, den är så kraftfull att SOS Alarm, de får samtal från folk som bor över en mil bort fågelvägen därifrån. Och den här bomben, den lämnar ett nästan halv meter djupt hål efter sig, och husen, de ser ut som plockepinn.
Kring 60 hus får skador. 236 personer blir målsägande i utredningen. En av dem är Annette, som tidigare berättat här i Petri Krim om hur det var att vakna upp av bomben den här natten.
Ett dån. Det är liksom väldigt svårt att beskriva, men ett enormt dån. Först trodde jag faktiskt att det var åskan. Men det lät ändå inte riktigt som det. Sen trodde jag att det hade fallit någonting över huset, på taket. Men så hörde jag både brandvarnare och dörrlarmet tjöt. Det var jättekallt också i huset, och det ska det liksom inte vara. Och jag hörde röster från grannarna, jag hörde deras barn gallskrika. Men så när jag kom ner i nedre hallen, då har vi ingen ytterdörr. Den är bara borta. Så det är bara öppet. Och jag fattade verkligen inte vad som hade hänt. Jag begrep det inte. Men jag tittade ut i alla fall. Och det går endast att beskriva det som en krigszon.
I huset som var måltavla för sprängningen bor anhöriga till en av Foxtrots mest kända rappare. Som av ett mirakel är ingen som dör.
Sprängladdningen som användes visar sig vara en av de största som detonerat i svensk civil miljö de senaste åren, enligt Totalförsvarets forskningsinstitut. Jakten efter gärningsmännen dras snabbt igång och en polishelikopter skickas upp i luften.
Hör du helikoptern? Vid Tangegatan 33, där ligger en person och trycker i terrängen. Han ska kontrolleras. Kom! Och han gömmer sig från oss, så han är högst aktuell. Kom.
De gärningsmän som finns kvar på platsen försöker fly. Men från helikoptern kan polisen lotsa sina kollegor nere på marken i rätt riktning.
Nu ser han ner, nu springer han. Han springer, han är i en höjd med nummer 31 på baksidan av huset. Nummer 31.
Den där springjakten, den tar till sist slut. De gärningsmän som fanns kvar i området kunde gripas. Och de följande dagarna så grips de andra som var där den kvällen. De som polisen hade span på alldeles innan det blev så där lugnt. Alldeles innan bomben.
Men man tar inte Ildar Galjev. Han kommer undan, och det är sista gången han ses av polis i Sverige.
Det här är en person som ganska tidigt blev uppmärksammad och känd av oss poliser i Globen.
Det här är Nils Lundmark, operationsledare vid lokalpolisområde Globen. Vi ber honom beskriva Ildar Galjev, för det är en person som varit känd för honom under en lång tid.
Som så många andra så dök han upp ute på gatan, och till en början kanske också var lite grann av den här, för inte så harmlös, men en sån här springpojke som syns och hörs, men som kanske inte har någon större inverkan. Så där. Han var väldigt ung också, ska det ju nämnas.
Han är i tidiga tonåren, runt 13, när han blir känd av poliserna i sitt område. Han är född i Kazakstan men växer upp i Enskededalen.
Som så många andra så är det ju att man befinner sig i en miljö där vi regelbundet patrullerar eller befinner oss då. Så att i någon form av så här gatumiljö dyker upp, kanske i samband med att det är mindre ordningsstörningar och liknande. Så att i den lokala kontexten, kan man säga i alla fall, i dalen som område.
Redan som 8-åring beskrivs Ildar Galjev som vild och gränslös av de sociala myndigheterna. När han polisanmäls första gången är han bara 11 år. Och under de tidiga tonåren så misstänks han för flera brott. Bland annat mordbrand, rånförsök och olaga vapeninnehav. Och det här är innan han ens är straffmyndig.
lite klassiskt är ju det här att när man är ung och befinner sig i den här miljön så blir man ju använd för att utföra ärenden av olika sätt, av olika slag. Och sen så någonstans så hänger man på och får mer och mer allvarligare uppdrag kanske. Han är ju till exempel dömd också för i ett utpressningsärende.
Ja, när Ilar Galjev är 15 begår han de första brotten som han döms för. På sociala medier har han vid den här tiden en bild på sig själv i svarta solglasögon, kostym, vit skjorta och slips. Och i beskrivningen står det Dalenbarn livet ut och lite längre. Han döms sen för bland annat stöld av märkeskläder på Lens men också för olaga hot mot tre killar i Hammarby Sjöstad. Och när de här hoten sker då är Ilar Galjev där tillsammans med Nils Grönberg, alltså rapparen Einar som då är 13 år. Vid det här tillfället riktar Ilar Galjev en pistol mot en kille och tvingar honom att ta fram sina tillhörigheter. I utredningen kom han sen fram till att det förmodligen var en soft air gun som han använde.
Och kopplingen mellan Ilar Galjev och Einar, den ska vi återkomma till. Men han fortsätter att vara aktuell för polisen och han klättrar i hierarkin i Dalen-nätverket. Nils Lundmark igen.
Och sen med tiden så har ju han lyckats ta sig längre upp i det här nätverket och bli en del av kärnan får man väl säga. Och det kanske också är kopplat då till att man har vuxit upp i området också. Så att man är ganska tajt med övriga i nätverket.
Att Ilar Galjevs status växer, det beror till viss del på lojalitet och vänskap, menar Nils Lundmark.
Alltså man är några stycken som har varit med så länge och känner varandra utan och innan. Och då kanske man har en viss status utifrån det, samtidigt också kopplat till vad man utför eller kan utföra. Så att man blir ju en lite mer strategisk figur. Sen skulle jag inte kalla honom för kanske en ledaren utan men en väldigt nära i kärnan av nätverket.
Smeknamnet Scar, det verkar vara en blinkning till 80-talsfilmen Scarface, inspirerad av verklighetens gangsterboss Al Capone.
Okay. Do you want to play rough? Okay. Say hello to my little friend.
Det ska tydligen också vara så att Galjev har ett litet ärr i ansiktet som han har fått i en tidig uppgörelse. Polisen uppmärksammar också att han kallas för Scar av sina kompisar.
Vi har ju också kännedom om att han märkte sina tofflor när han satt på häktet med Scar så att man skulle veta att det var hans tofflor. Så det är väl en tydlig indikation på att han använts av det namnet eller smeknamnet.
Och det är med det här smeknamnet som han omnämns i Einars texter och syns också i Einars musikvideor.
Han misstänks för en del brott, gör några vänder i häkte men döms inte för någon allvarligare brottslighet under den här tiden. Det handlar mest om narkotika och brott mot knivlagen.
I polisens dokumentation från den här tiden har de skrivit att Ilar Galjev ser sig själv som en sicario, en lönnmördare och att det är en roll som han verkar tycka är tillfredsställande.
Han har misstänkts vara inblandad i en hel del saker och då pratar vi ett antal år tillbaka också. Så att någon form av våldsutförare eller ansvarig för våld i alla fall.
Ansvarig och drivande när det gäller våld och vapen, så beskrivs Ilar Galjev av flera poliser som jobbar med att kartlägga honom. Och när han stoppas och kontrolleras av polis så har han ofta rejäl skyddsväst på sig. En sån där med plattor som ska stoppa skott från vapen med grövre kaliber.
Ja, men han har ju kontrollerats och vid de tillfällena haft på sig skyddsväst och det är någonting som vi ser ofta hos nätverksindivider. Och det är ju kopplat till att man upplever då att man har en hotbild mot sig eller har en faktisk hotbild mot sig. Då. Vi hade ju en enorm våldsvåg i Stockholm tidigare så att det var ju en extrem hotbild, inte bara upplevd utan faktiskt mot väldigt många individer. Så att, då, och det tror jag också ledde till att man höll sig undan på ett helt annat sätt än tidigare också.
Polisens kartläggning visar hur Ildar Galjev med tiden blev ansvarig för skyddet vid större möten och att han ofta var beväpnad. Och enligt dem så blev han också nätverkets transportör som ansvarade för att hantera och flytta på gängets vapen. Och han ska också ha agerat livvakt åt Dalenledaren Greken både i Sverige och utomlands.
Men den där natten när den enorma explosionen skedde i Hässelby tidig vår 2023, det var alltså sista gången som polisen hade ögonen på Ildar Galjev på svensk mark. Han lämnar landet och jobbar vidare på distans. Det är tidig kväll den 27 september 2023. Det är full aktivitet på Mälarhöjdens IP i södra Stockholm där flera pojk- och flicklag tränar. På parkeringen går en 18-årig rappare, Adoli.
Det som sker på platsen vid det här tillfället är att det kommer en bil med flera gärningsmän i som står på den plats där målsäganden sen blir påkörd. Han blir först påkörd och därefter så blir han beskjuten med flera skott på olika delar av kroppen och i huvudet.
Där är åklagaren Kajsa Lindberg. Det är Adoli som blir påkörd och skjuten precis intill idrottsplatsen där barn, föräldrar och tränare befinner sig. Idrottsledaren Jeff King berättar i TV4 morgonen efter.
Vi hade många ungdomar på plats, 60-70 stycken ungefär. Hörde skottlossningen, alla stannade upp såklart, chockade. Och sen samlas vi vid sidan av plan, så långt ifrån som vi skulle kunna komma. Rädda, oroliga, tysta.
Utöver fotbollen så pågår flera träningar, både utomhus och inomhus. Det är tennis, hockey och gymnastik. Och ledare från de här olika grupperna rusar fram till den skottskadade unga killen. Polisen, de är snabbt på plats och spärrar av området. Och det är många barn som blir fast innanför de här avspärrningarna. Och deras föräldrar som har skyndat dit för att hämta barnen, de står där utanför och väntar på att få hämta hem dem. Jeff King igen.
Och sen till småningom under förloppet så blev det mer känsligt för dem såklart. Och framförallt när de kunde komma därifrån och träffa sina föräldrar så fanns det väldigt många känslor inblandat. Absolut.
Dödsskjutningen filmas och sprids snabbt i sociala medier. Barn får upp den här filmen i sina flöden och polisen går ut med att man absolut inte ska sprida den. Adoli gjorde låtar redan som 13-åring och fick snabbt ett kändisskap, särskilt bland en yngre publik. Men sen försvann han från offentligheten. Han dömdes för brott och ryktades ha gängkriminella kopplingar till Foxtrot. 13 år är långt från klar. Där är åklagaren Kajsa Lindberg.
Utifrån de uppgifter som publicerades på nätet, på framförallt sociala medier efter gärningen, så framgår det i alla fall av sociala medier att han angreps för att han hade, eller att man trodde att han hade, en koppling till räven, som man kallar honom, och då Foxtrot-nätverket.
Efter mordet gick polisen ut med en bild på en Toyota RAV4 med tonade rutor som intressant i utredningen.
Det vi vet är att man sedan kör vidare den här bilen och lämnar den på en annan plats, relativt nära brottsplatsen, där man låter den stå kvar. Och i nuläget så finns det då andra personer som är misstänkta för att senare bege sig till den här platsen och sätta eld på bilen, vilket sker 2 dagar senare på tidig natt den 29 september 2023.
För ungefär ett år sedan häktades Ildar Galjev i sin frånvaro misstänkt för mordet i Fruängen. Så här säger åklagaren Kajsa Lindberg om rollen som hon menar att han ska ha haft.
Precis, vi menar ju att han har anstiftat det här mordet genom att då ge instruktioner till olika personer under det här händelseskedet vad de ska göra i sin i sina delar. Så att, att han har helt enkelt haft en styrande roll över händelseskedet, det är det han är misstänkt för.
Och misstänker ni att man har kontakt med honom i bilen under tiden man är i bilen och när det här sker?
Det är ingenting jag vill kommentera.
En kvinna i 25-årsåldern är död efter natten spring då i Uppsala.
Dagen efter skjutningen vid idrottsplatsen där 18-åriga Adouli mördades så sker ett sprängdåd som ska få stor uppmärksamhet.
På den här filmen som Aftonbladet har publicerat ser man den fruktansvärda förödelsen i villakvarteret Fullerö i Uppsala. Den nyexaminerade läraren Soasad miste livet i den här kraftfulla explosionen. Och hon var inte måltavlan. Det var hennes grannar som flyttat därifrån efter att ha utsatts för dåd tidigare. Polisen Adam bor i det här kvarteret och växer sin flickvän som hört den kraftiga smällen. Snart är han första polisen på plats och så här berättar han för Petri Krim då.
Det ser ut som att det är en bomb som har, alltså flygburen bomb som har slagit ner. För att det ser helt jämnat ut i princip. Det är bara husväggarna som står kvar och allt annat är som bortblåst.
Glas krossas under fötterna på honom när Adam går in bland allt damm och bråte. Och det står tre personer där längst inne i rummet. Han legitimerar sig för dem som polis och då får han syn på den unga kvinnan, Soasad, som hade somnat på soffan den här natten.
Och det jag säger att hon ligger i som i en fåtölj i en klänning, livlös.
Den som misstänks anstiftat sprängningen är även den här gången Ildar Galjev. Och just den här veckan när de här dåden sker, då är det kaos i Stockholmsområdet och Uppsala med skjutningar och sprängningar. Det är i slutet av månaden som kom att kallas för svarta september, där 12 personer mördades i gängrelaterade dåd.
Och vi har ju varit inne på två händelser nu som orsakade stor förödelse för många människor. Men det var ju ännu mer som hände. Om vi bara ska ta det som nu Ildar Galjev misstänks för samma vecka, så har vi ytterligare två stora explosioner och ett sprängningsförsök.
Sprängningsförsöket skedde i Linköping där man inte lyckades detonera bomben. Polisen hade faktiskt satt upp en kamera där utanför för att det fanns en hotbild mot personer på adressen redan innan det skedde. Men man tittade inte igenom materialet förrän flera dagar senare. Så man missade helt enkelt att det här försöket hade utförts och ett par dagar senare så smällde det rejält. En talande bild för hur kraftig den här explosionen var, det är en bild på fasad på det här huset som släppt från trappuppgången som man ser rakt in i trapphuset helt enkelt på den här bilden. Ingen kom till skada men ett 50-tal personer blev brottsoffer.
Och det här som vi går igenom nu, det är bara några få av brotten som Ildar Galjev nu misstänks ha varit inblandad i på olika sätt.
Jag menar också att det är styrkt att styrs av samma anstiftare.
I rättegången om sprängningarna i Linköping, Uppsala samt en ytterligare explosion i Hässelby pekas Ildar Galjevs misstänkta alias Left 4 Dead och War ut som anstiftare.
Det är Hunter som senare byter namn till Headhunter och det är Left 4 Dead som senare byter namn till War och senare också till Segador. Men jag menar att det är styrkt att motivet till de här sprängningarna kan kopplas till konflikten inom Foxtrot-nätverket. En konflikt som uppstod i början av september och som eskalerade kraftigt när Ismail Abdos mamma blev mördad i Uppsala den 6 september. Det är därför de här sprängningarna sker, för att det uppstår en konflikt mellan Ismail Abdo och Rawa Majid som är ledare av Foxtrot-nätverket.
Tidigare i september 2023 misstänks Ildar Galjev också ligga bakom ett mord på en 39-årig man i Råcksta utanför Stockholm. Han är alltså misstänkt för 3 av de totalt 12 mord som begicks under den så kallade svarta september 2023, en fjärdedel av morden. Och i maj året efter misstänks han organiserat ytterligare en dödsskjutning på Södermalm i Stockholm.
Åklagaren Mats Ilbom, han har nu ett övergripande ansvar över alla de här utredningarna mot Galjev som drivs av flera åklagarkollegor.
Jag har inte arbetat med något liknande och jag kan inte komma på något med den mängden olika misstankar som vi har. Men det är svårt för mig att säga. Det är ett jätteärende med mycket, mycket, mycket misstankar, många brott, många gärningar som ska gås igenom.
Scar, Scar 121 efter Enskedes postnummer, Left 4 Dead och War är några av aliasen som Ildar Galjev misstänks ha använt. Guerra de Muerta är ett annat som dykt upp i utredning efter utredning de senaste åren.
Ja, det här namnet, Guerra de Muerta, det är väl kanske inte helt korrekt spanska, men det han menar med namnet är väl dödens krig eller krig till döden eller dödskriget kanske.
Ja, och det här aliaset, det har vi sett i olika utredningar ha nära kontakt med utförare och skriver till exempel i en chatt som vi har läst att han kommer att vara med utföraren i luren hela vägen och att han hjälper till med allt. Åklagare Mats Ilbom igen.
Det är inga hemligheter. Jag påstår att han är ligger bakom Guerra de Muerta, men det är viktigt också alltså jag påstår detta. Det är inte fastslaget i denna processen, utan det är en misstanke jag har.
Den allmänna bilden har ju varit att de flesta av sprängningarna och morden i Stockholm och Uppsala under hösten 2023 var en del av den interna konflikten inom Foxtrot-nätverket mellan ledaren Rawa Majid och hans tidigare nära man Ismail Abdo, vars mamma sköts ihjäl i september samma år.
Men med tanke på att Ildar Galjev misstänks för anstiftan och mord i flera av de här fallen så visar det att även Dalenätverket i allra högsta grad verkar varit inblandat i det som hände.
Bara för att Ismail Abdo och Rawa Majid hörs på varsin sida så är det inte säkert att det, konflikten rör just dem, utan det kan vara någon senare narkotikakonflikt som har poppat upp och allting hör inte hemma i den ursprungliga konflikten. Men man kan väl generellt säga att lojaliteten har ju förändrats. Våran uppfattning är ju att initialt så var det ju en stor konflikt mellan Dalen-nätverket och Foxtrot. Sen har ju den splittrats upp och vissa av personerna i respektive läger har bytt lojaliteter och så. Var egentligen varje enskild gärning hör hemma, det är väldigt svårt att säga. Men det är ju någonting vi lägger fram vid en domstolsprocess senare, vad vi tror att den här konflikten är hemma.
Mats Ilbom säger att han och de övriga åklagarna som driver målen mot Ildar Galjev nu har en ganska klar bild av varför dåden skett och i vilken kontext de hör hemma, men han vill inte säga något om det nu. Han säger bara att det är mer komplext än vad det kan verka.
Jag själv har haft ärenden där målsägare i de här konflikterna har varit tillhörande till en sida som man tror är ledande i en konflikt. Fast det är aktörer från ett helt annat område som har varit de vi har misstänkt ligger bakom.
Den 6 juni 2024 sitter Ildar Galjev i en taxi på den grekiska halvön Kassandra som en fri man. Men bara ett litet tag till, tills han kliver ur bilen.
Jag vet att man hade en spaningsinsats mot honom.
Åklagare Mats Ilbom igen.
Man lokaliserar honom och sen följde man honom. Och vid givet tillfälle så valde man att gripa honom.
När Ildar Galjev grips är han internationellt efterlyst och samarbetet mellan svensk och grekisk polis har pågått ett tag. Under husrannsakan hittar polisen en pistol under huvudkudden, kontanter, falska ID-handlingar och en guldkedja med en medaljong där det står DNT, alltså förkortning för Dalenätverket, och Sicario Scar 121 Point Taker.
Återigen återkommer där ordet sicario här. Det betyder ju just lönnmördare, eller torped på spanska. Ett ord som internationellt brukar användas för en mördare på uppdrag för kartellerna.
Men förhoppningen om att få honom utlämnad till Sverige med en gång grusas direkt. Redan dagen efter gripandet döms han nämligen i Grekland till 20 månaders fängelse som han behöver avtjäna innan en utlämning till Sverige kan bli möjlig. Och väl i fängelset så verkar han haft det ganska bra.
Ja, enligt våra uppgifter så ska han ha haft en mobiltelefon så han kan ha kontakt med omvärlden. Han har fått ägna sig åt sånt som han gillar och han har ätit gott, det är vad vi hör från våra källor som haft kontakt med honom under fängelsetiden i Grekland.
Ja, och det här är något som vi såklart har frågat åklagare Mats Ihlbom om flera gånger. Men han vill inte kommentera de här uppgifterna. Däremot säger han så här, rent generellt om det skulle vara så att en misstänkt har tillgång till telefon i fängelset.
Nej, men skulle det vara så rent hypotetiskt så är det ju naturligtvis tragiskt eller fel om en person som är gripen för saker kan fortsätta operera. Så funkar det inte i Sverige. Har vi en person gripen här så ser vi ju till att de inte har tillgång till telefon och så.
När vi pratar med personer i Dalen-nätverket då har de själva varit ganska optimistiska inför att Galev ska släppas och bli en fri man efter att han har avtjänat sitt grekiska straff. Men det här känner vi igen. Det kan lika gärna vara en fasad att man ska verka oberörd. Man ska verka som att man inte alls är skraj för att den svenska rättvisan ska lyckas komma i kappen.
Ja, och den här inställningen den känner vi ju igen från tiden innan Mikael Ahlström Tinesos, alltså greken, greps i Mexiko. Då fick vi ju liknande uppgifter om att han levde ett gott liv där.
Ja, på kort tid har alltså två av Dalen-nätverkets toppar häktats i Sverige. I höstas var det greken, alltså Dalen-nätverkets ledare Mikael Ahlström Tinesos, och nu Ildar Galjev. Så frågan är ju vilken status Dalen-nätverket har idag.
Åklagare Mats Ihlbom säger att han inte kan svara på vilka som eventuellt har tagit över ledningen av Dalen-nätverket eller den exakta statusen på nätverket just nu.
Nej, men det får du nästan fråga en polis om hur statusen på just det nätverket ser ut just nu. Men det är klart att den konstellationen som i alla fall under de här åren som vi påstår från våran sida var drivande, den har ju försvagats avsevärt. Sen om det är nya aktörer som har tagit nya roller och sånt, det kan inte jag svara på. Men den dåvarande konstellationen och ledande konstellationen, den är ju avsevärt försvagad.
Och Dalen-nätverket, de är i allra högsta grad aktiva fortfarande och deras verksamhet lika intensiv men inte lika våldsam.
Så här säger en källa med insyn och vi har bytt ut hans röst.
Det har inte blivit någon jättestor skillnad men det är lite lugnare nu. Efter flera blev gripna och utlämnade. Ska man säga, det styrs inte på samma sätt längre. Det är lite snällare grabbar som styr nu, om man säger så. De är inte lika mycket för våld. Men det är lite splittrat. Det finns ingenting som heter lojalitet längre. Det finns inget som heter tillhöra. Det är fan kaoset överallt. Det kommer komma nya nätverk som kommer fucka upp allting. Det kommer aldrig ta slut. Sveriges gängkrig, den kommer aldrig lugna sig. Den kommer aldrig ta slut, även om det lugnar sig 1, 2, 3 år. Jag lovar dig.
Ja, för det har ju inte gått särskilt lång tid sedan både det dödliga skjutvapenvåldet och antalet sprängningar nådde rekordnivåer här i Sverige. Men just nu är läget ett annat. Det är lugnare. Om det bara är tillfälligt eller inte, det är för tidigt för att säga. Men Nils Lundmark vid lokalpolisområde Globen, han menar i alla fall att Dalen som område, där vi började i det här avsnittet, det är något helt annat idag än för bara några år sedan.
Ja, men jag skulle verkligen vilja säga att Dalen som område idag är ett betydligt lugnare område. Och med betydligt så skulle jag säga att det händer i stort sett ingenting. Alltså, brottslighet kommer ju alltid att finnas i ett samhälle. Men det är inte alls på samma sätt som tidigare. Och det är jag övertygad om att även boende skulle hålla med om.
Själva området Dalen tillhör en av de platser som tidigt kameraövervakades av polisen. För drygt 10 år sedan så fanns den här platsen med på polisens lista över områden där lokala kriminella nätverk anses ha negativ påverkan på samhället. Men sedan dess så har de inte klassats som ett på något sätt utsatt område.
Sen finns det ju alltid en utmaning med att man kan tro till exempel att det finns personer kvar i ett område och därför väljer att utföra något dåd eller liknande. Men vi upplever i alla fall lokalt att Dalen är ett helt annat område än vad det var för bara ett par år sedan.
Det görs också långt många fler insatser för unga som riskerar att hamna i kriminalitet.
Sen finns det ju tyvärr ett gammalt uttryck med att det där kunde man se tidigt. Och där tycker jag man ska bara komma ihåg att den stämmer ju tyvärr in på väldigt många unga personer. Och det är ju faktiskt inte alla som går så långt så att man blir utförare eller mördare. Och det är väl det som är den här utmaningen. Hur kan vi bli bättre på att identifiera de som verkligen ligger i farozonen så att vi kan prioritera resurserna dit?
Förra måndagen den 16 februari flög Sildar Galjev till Sverige. 3:10 på eftermiddagen greps han av svensk polis och 2 dagar senare hölls en lång häktningsförhandling i Södertörns tingsrätt där 6 åklagare läste upp sina misstankar mot honom. Och Petra, du var ju på plats där.
Ja, Galjev själv, han medverkade ju från ett rum på häktet, så vi såg honom bara via en videolänk. Man såg inte så mycket annat än att han satt där med sin advokat i sina gröna kriminalvårdskläder. Och det kommer nog dröja innan Sildar Galjev kan åtalas för alla de brott som han nu är häktad för. Åklagare Mats Ilbom tror att det kan bli i augusti, september i år efter sommaren. Alltså ungefär samma tid som Dalentoppen Mikael Ahlström Tenesos också kommer åtalas.
Vi var inne på att Sildar Galjev och rapparen Einar hängde tillsammans som tonåringar. Einar blev ju senare en av landets största artister. Samtidigt skar det sig mellan honom och hans gamla vänner i Dalen.
Och den 21 oktober 2021 då skjuts Einar till döds utanför sin port i Hammarby sjöstad. Sildar Galjevs namn har figurerat i utredningen efter mordet, men han har aldrig delgivits någon misstanke om brott. Och när vi pratar med åklagare Mats Ilbom nu så har han inte heller uteslutit att det kan komma att hållas förhör med Sildar Galjev om mordet på Einar, men det är inte bestämt än.
Just nu är Sildar Galjev alltså häktad för 24 brottsmisstankar varav 4 mord och han nekar till samtliga misstankar. Det är alltså 6 åklagare som nu driver utredningarna där Mats Ilbom har en sorts övergripande roll. Alla dåd som Sildar Galjev misstänks för kommer att slås ihop till en enda stor rättegång.
Jag kan inte förneka annat än att det kommer bli en väldigt stor förändring.
Du har hört P3 Krim om Scar, Dalens misstänkta våldsdirigent. Producent var Linus Lindahl, reporter Jenny Hellström och Josefin Lodenmo. Ljudet, det skötte Fanny Hedenmo och Johan Hörnqvist.
Tipsa oss gärna om saker du vill att vi ska ta upp. Du når oss på p3krim@sverigesradio.se eller på 073 461 2915 och samma nummer gäller på Signal.
Du kan också följa oss på Instagram, där heter vi P3 Krimpodden och numera finns vi också på TikTok. Jag heter Petra Berggren.
Och jag heter Linus Lindahl.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.